Idag är dagens...
Vi ser mig på den här. Det har jag.
Idag...
Hörs det?
Idag är dagens tema frälsningen. Det är bra, ja. Exakt, Valborg. Ni vet, på alla badplatser så finns det ju en sån här ring, va? Frälsaring. En livboj. Och jag slog upp det här och att det finns i Sverige finns det ungefär 80 000 livbojar ute över landet vid olika badplatser och sådär. Och 14 liv räddas varje år på grund av de här livbojarna. Jag tyckte det var ganska mycket. Men Jesus Kristus, han vill rädda oss alla till evigheten. Det är skillnaden.
Jag ska läsa dagens evangelium. Det är från Matteus 23, 37 och lite bit i 24 också. Jag läser Jesu namn. Jesus sa: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om er övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: välsignade han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus. Ja, Herre, vi ber att du ska vara med oss nu. Tack för att ditt ord är heligt, att det gäller genom årtusendena. Det är ingen förändring i ordet. Vi ber, Herre, att det ska gå ut idag, Herre. Att vi ska ta till oss vad du vill säga idag, Herre. Att det är allvar det som du säger till oss, att vi ska omvända oss till dig, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med en liten personlig fråga. Är det någon som har blivit utskälld någon gång? Oj, oj, oj. Hela församlingen har blivit utskällda. Då är vi i samma båt. Som polis vet, då blir man nästan utskälld varje gång. Men då tar man inte så mycket åt sig, utan då är det mer att det är mot uniformen och det här. Men jag kommer ihåg en gång när jag var liten. Jag blev utskälld av min pappa. Min bror och jag bråkade. Pappa höll på i köket och skulle snickra och göra fint. Och så vi sprang runt honom. Och han blev mer och mer irriterad. Ut, sa han bara med. Jag fick springa ut. Och min brorsa, han retade mig jättemycket alltså. Och jag blev så arg. Så jag tog en stor sten. Och så slängde jag den mot brorsan. Och sen vände förbi hans huvud. Rakt mot fönsterrutan. Och den skallade. Och pappa såg det här då. Och så ropade han: Bo, kom in. Och jag vågade bara komma till farstan så här. Ställde mig så här. Pappa var där. Kom in. Ja. Kom fram till mig. Ja, jag vet inte så om jag vill det. Då får du avdrag på veckopengen. Om du inte kommer fram. Jag hade väl 3 kronor. Jag kom inte fram. Nu har du 2,50 kvar. Och det gick väl ner till 1,20 ungefär. Till slut kom jag fram. Och han var inte så jättearg på mig. Men han förmanade mig sen liksom att tänk konsekvensen av den här stenen. Den kunde jag, hela rutan kunde ha gått sönder. Du kunde ha träffat din bror i huvudet så att han hade fått en väldigt svår skada. Så på något sätt förstod jag att pappa sa det även som liten. Även om jag tyckte att brorsan hade börjat. Så är det ju. Dagens evangelium är omskakande och skär genom märg och ben. Lyssna. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Se, ert hus kommer att stå öde. Ord och inga visor. I Matteus kapitel 23, det som är evangelietexten, men i början av kapitel 23 så går Jesus till rätta med de skriftlärda och fariseerna. Och Jesus, han börjar väldigt positivt där i början. Han säger till dem att Mose lag ska ni hålla. Där ingår alla 10 Guds bud. Nu ska vi se, jag ska ha Matteus 23, 2-3 på väggen här. Det skriftlärda av fariseerna har satt sig på Moses stol. Och så säger då, gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. Jag vill inte kalla det här en utskällning kanske, men som Jesus ger den. Men Jesus är mycket frustrerad över att de inte förstått innebörden med lagen. Jesus använder ordet vi. Ordet kan både ge uttryck för både ogillande och sorg. Ibland innebär det en varning inför en hotande dom, ett uttryck för smärta och förskräckelse som kommer från någon som vet vad han talar om. Jesus han uttalar ungefär 7 verop i den här kapitel 23. Jag ska läsa en liten bit till där han går till rätta med de skriftliga och fariseerna. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare som silas mygg men sväljer kameler. Ve er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan det inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisee, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren. Och innan den här förmaningen kommer så berättar Jesus precis hur vi ska leva. Och det kommer i kapitel 23, 11-2. Den som är störst bland er ska vara det andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus var ju väldigt orädd när han talade med skriftlärda och fariseerna. Han vågade tala sanningen rakt ut. Nu spetsar jag till det lite och ändrar lite i evangeliet. Jesus sa, Kristinehamn. Du som dödar profeterna och stenar den som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Först vill jag bara slå fast att Jesus själv vill att alla människor ska bli frälsta. Det har vi hört många gånger. Men vill vi verkligen det? Vill vi verkligen överlåta allt i hans händer? Och tro att han har dött för våra synder och uppstått från de döda. Vad är det som händer då när en människa börjar söka Gud? Det står i Johannes 6:44 så står det så här. Johannes 6:44. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Vilket löfte. Det börjar tydligen med att fadern drar i honom eller henne. Jag börjar bli lite filosofisk när jag satt och förberedde mig här. Kan det vara så att en människa plötsligt själv kommer på att man ska söka Gud? Och jag började prata med Thomas, jag pratade med Lennart Stav, jag pratade med honom. Men de kom nog fram till de här teologerna. Det är Gud som har initiativ till allting. Han har skapat oss och han vid rätt tillfälle så börjar han dra oss närmare honom. Och det är inte bara till frälsning utan det är hela tiden. Han drar oss när vi känner att han vill säga någonting till oss. Hur gör han då? Bibeln ger oss 3 fantastiska liknelser. Hur han gör. Liknelsen om det återfunna fåret. Herden som letar i bergen efter det försvunna fåret. Och till slut hittar han det fåret i en skreva. Lägger på axlarna och går hemåt med fåret och har räddat fåret. Det är den första sättet att ta hand om den slagne oss människor. Det andra, liknelse om det återfunna myntet. Här var det en kvinna som hade tappat bort ett silvermynt. Hon hade 10 och tappat bort ett. Hon började städa hela huset och städa och städa och städa. Och så hittar hon det. Och så samlar hon sina väninnor och sa, jag har hittat myntet. Kom och gläd dig med mig. Och den tredje är liknelsen om den återfunne sonen. Och det vet den här förlorade sonen. Han hade allt, han fick allt av sin, hade det jättebra hos pappa. Rika var de säkert. Men han sa, jag vill ha min del nu. Jag vill gå härifrån. Jag vill leva mitt eget liv. Och pappa med stor sorg i hjärtat sa, okej, du får gå härifrån. Och mannen gick därifrån och vi känner historien. Alla ville vara med honom. Alla ville med att dricka och äta med honom. Han delade ut alla sina pengar. Och till slut hade han ingenting kvar. Utan han låg ett stall eller vad det var bland grisarna och åt fröskidor. Och då kom han till besinning. Men hade jag inte det bättre hos pappa? Och så vänder han tillbaka och så börjar han gå mot fadern. Och då ser han fadern stå med sina utsträckta händer. Kom till mig, säger fadern. Och jag ska strax börja berätta hur Gud börjar dra i mig. Men jag vill att ni ska även ha i tankarna. Hur började Gud dra i dig? Om man jämför de här tre liknelserna. För mig passar det nog bäst med den här, det återfunna myntet. Det passar bäst för min resa till frälsning. Där står det, jag skulle läsa det från Lukas 15, 8-10. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon hittat det samlar hon väninnorna och grannkvinnorna och säger, glädje med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag, och det är Jesus själv. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Nu kommer jag berätta lite hur mitt liv har varit tills jag står här, kan man säga. Det kommer inte bli så långt, men jag ska berätta hur min väg till frälsning gick till. Jag hade en väldigt trygg uppväxt. Bra mamma och pappa, jättebra. Pappa var jättesnäll för det mesta. Och min farfar var präst. Vi gick någon gång då och då i kyrkan. Men det blev aldrig något sånt där riktigt möte, tycker jag, med Gud egentligen. Men det var något man gjorde och man fick en bra grund att stå på. Jag blev konfirmerad. Det var en ganska svår tid. Det är nog den enda tid i mitt liv där jag har blivit mobbad. Jag kom ihåg konfirmationsledaren och sa, jag ser att de hackar på dig. Ja, det gör de nog, sa jag. Jag var lite ledsen. Så det var jättetufft det här att jag var mobbad av de andra. Några av de andra framför allt. Men ändå så kände jag det här när vi hade aftonbön på kvällen. Att det här är någonting bra för mig. Alltså, det var skönt att sitta där i kapellet i Sankt Sigfrid utanför Växjö. Och på en sån här internatläger. Sen kom min bror och flyttade han till England. Och när jag hälsade på honom i England, det var slut på 70-talet. Så hade han börjat gå i sjömanskyrkan i Middlesbrough. Och han har fick ett hem där, kan man säga. Han var där och läste till svenska tidningar och han var med på gudstjänster. Och jag började känna också det här. Jag påverkade sig säkert lite av min bror att han hade, det här är något bra att bo, sa han. Det är något bra det här. Och sen gick han vidare och sen har han konverterat sig till blev katolik då. Men han lever kvar i tron, men han har en lite annan inriktning då. Sen gick jag på universitetet i Örebro. Läste pedagogik och där, vid ett tillfälle vi skulle samlas, vi satt och åt tillsammans på universitetsmatsalen. Så satt vi några stycken så här. Då satt en kille mitt emot mig, så hade jag min kompis bredvid mig som också läste pedagogik. Så var jättebra kille, alltså, vi började träffa, så var jättetrevlig. Så satt en kille mitt emot och så såg att han gjorde så här. Och så frågade han mig så här, du, tror du på Gud? Jag vet inte, så jag vet faktiskt inte, jag kan inte svara på det. Och så ställde han en fråga till min kompis. Tror du på Gud? Ja, det kan jag säga att jag gör, så han. Och jag blev, va? Han verkar ju helt normal. Jättetrevlig. Så han och jag började umgås lite grann. Och vi var på bio. Jag tror vi såg den här filmen Jack någon gång. För länge sedan. Och så gick vi hem till honom. Och vi började prata där hemma i hans studentrum. Och jag hade många frågor. Men hur kan Gud tillåta det här lidandet, att människor dör i krig? Och hur kan människor tillåta att man blir sjuk? Och varför är vissa fattiga och vissa rika? Det kan inte vara någon god Gud, sa jag. Och hur kan han tillåta allt detta? Då säger han till mig så här att, Bo, det är svårt att förstå. Men du måste ta till dig hela budskapet, även om du inte förstår allt. Hela budskapet. Måste jag ta till mig allt? Jag får inte ställa mina frågor. Jo, du får ställa dina frågor. Men du måste ta till dig hela budskapet som står i Bibeln. Och sen får du kanske, jag som Luther, säga att lyfta på hatten och gå förbi det du inte förstår. Sen när jag kom hem i Örebro, gick in i mitt lilla rum där jag bodde hemma då. Jag var lite över 22 år. Så gick jag fram och ställde mig mitt på golvet så här, och sen tänkte jag, jag måste falla på knä. Så jag gjorde det, jag föll på knä framme vid, och så sa jag så här till Gud. Käre himmelske fader, finns du så vill jag överlämna mitt liv i dina händer. Jag är inte riktigt säker, men jag vill göra det här på prov ett år. Men jag ska under det här året satsa helt på att du finns och att du har räddat mig. I Jesu namn. Amen. Det här att böja på knä, det är ju som om man friar, va? Eller hur? Det är väldigt personligt. Man lägger sig, det är lite jobbigt, men det blir befriande när man får ett ja. Både när man ska gifta sig och när man är inför Herren. Under ett tid där efter det så levde jag ett dubbelliv när jag gick på polisskolan. Både var ute och festade med mina kompisar och ställde till en del trassel. Men under tiden så hade jag en gemenskap, en kristen gemenskap. En liten bibelgrupp, och vi samlades varje fredag. Först simmade vi i Sundbybergs simhall och så gick vi vidare och fikade tillsammans. Men det här stunderna med mina kompisar i bibelgruppen blev viktigare och viktigare. Jag började känna den här ute, var på massa olika ställen i Stockholm. Inga roligt längre. Det ger ingenting, det är bara tomt. Tomt, tomt, tomt. Så det bara försvann. Och 50 år senare kan jag säga att det var det bästa beslutet jag någonsin har tagit. Att bestämma mig för att följa Jesus. Jag har gjort några andra bra beslut också. Jag har en bra fru. Och jag har slutat dricka alkohol. Och jag säger inget fördömande i det som dricker alkohol. Men det har varit så skönt för mig att inte dricka alkohol. Speciellt när man jobbar som polis är det väldigt skönt att säga att man inte dricker alkohol. Så 3 bra beslut jag har tagit i mitt liv. Sen hade jag en liten grej som jag tyckte var besvärlig i den här gruppen. Vi hade samlades. Efter hade vi ätit så satt vi i en grupp så här runt omkring. Och jag hade bestämt mig för att jag ska inte be högt. Utan jag gick runt och jag var med många gånger. Nej, jag ska inte be högt. Så var det en gång jag tänkte att jag kanske ska be högt. Och så satte jag mig och så gick det runt och så sa de, bad de. Och så kände jag bara en maning så här, Bo, nu är det dags. Och då kändes det som jag fick ljus i hela min kropp. Herre, här har du mig. Och det blev som en ström rakt igenom hela kroppen. Att jag hade, där var jag liksom totalt avgjort för Herren. Och på den vägen är det. Så på något sätt så där kom den helige ande in i mitt hjärta. Frågan till dig och mig idag är, var är vi? Vi vet att Jesus står där med öppna armar och säger, kom nu. Och vi kan inte säga, inte ikväll, inte idag, inte imorgon, inte nästa månad eller när jag blir gammal. Utan kom nu, säger Jesus till oss. Jag är världens frälsare. Amen.